Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ska som predikotext lyssna till en profetia från Jesaja 11, verserna 9 och 10, som lyder i Jesu namn. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Det ska ske på den dagen att hednafolken ska söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmelssal. Amen. Kyndelsmässodagen är ljusets dag. Vi tänker på Jesus som världens ljus. Den första årgångens evangelietext berättar om hur Maria och Josef besökte templet och offrade för att få lösa ut sin son, som enligt Mose lag skulle tillhöra Herren som den förstfödde. Vi befinner oss alltså i julkretsen, men det är faktiskt den sista söndagen i julkretsen. För nästa söndag, eller egentligen så är redan den här söndagen som skuffas bort av kyndelsmässodagen, en del av förfastan. Och nästa söndag är andra söndagen före fastan, och sen firar vi nästa gudstjänst här på fastlagssöndagen. Vi tänker alltså ännu på Jesu födelse till världen, hans ankomst och hans mission, och Jesus som går ut med budskap till alla folk, till hedna folken. Det här är nu en del av Kristi förnedring, att han måste friköpas från på samma sätt som alla förstfödda måste friköpas genom ett offer i templet. Han bars fram inför Herren, han skulle helgas åt Herren. Mose hade sagt att allt förstfött ska vara helgat åt Herren, och det är egentligen ett bud som redan sades kom till vid den första påsken, att allt förstfött ska helgas åt Herren. Man måste alltså bära fram ett offer, och det offret är föreskrivet i tredje Moseboken kapitel 12, där det står att man ska bära fram ett lamm. Men om man inte har råd med ett lamm, då ska man bära fram offra ett par turturduvor eller ett par unga duvor. Och det är precis det vad Maria och Josef gör. De hade inte råd med ett får. Jesus måste alltså gå in under lagen också i det här sammanhanget. Och det är precis som Galaterbrevet 4 säger. Han är född av kvinna och ställd under lagen. Men i den här texten som vi nu ska ha framför oss idag, så är det ett lite annorlunda perspektiv. Här handlar det om hedna folken och Kristus som världens ljus. Och jag tänkte att vi ska använda den psalm som vi sjöng här som treenighetssalm, med de tre teman som finns i den psalmen som utgångspunkt, eller som stomme för den här predikan, nämligen Kristus världens fred, det ska vi börja med, och sen Kristus världens ljus och Kristus världens liv. Vi börjar med Kristus världens fred, därför att det här kapitlet i Jesaja 11, det påminner om den härlighet när världens ljus uppenbaras. Redan första versen i Jesaja 11 anger tonen. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Det här är ju underlaget för julsalmen. Det är en ros utsprungen. Och texten, eller profetian, så talar också här i det följande alldeles tydligt om Messias. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör, utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga. Med rättvisa skaffa rätt och de ödmjuka på jorden. Och sen lite längre fram så står det förunderliga saker om vad Messias ska komma med. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftor ormens öga. Och sen följer då i det här sammanhanget vår text. Vad är det här för dag som det här talas om? Ja, det finns ju väldigt mycket drömmar om hur det här ska förverkligas på jorden. Drömmar om ett tusenårigt rike av frid när det här ska bli verklighet. Precis det som vi läste om här. Och man har olika meningar om det här. En del tänker att det ska gradvis bli bättre och bättre. Och så till slut så ska det bli verklig frid på jorden. Andra tänker att det kommer att bli en svår tid, precis som Jesus har sagt. Först en vedermöda. Och så ska det bli ett fredsrike. En del tänker att Jesus ska ta upp alla kristna i trygghet förrän det kommer den här vedermödan. Andra tänker att han ska komma först efter den. Det finns väldigt många tankar, och det är inte underligt, därför att de här tankarna så är inte grundade på en klar undervisning i skriften, utan på tolkningar av drömmar och av profetior lik den här, där det handlar om ett bildspråk hur det ska bli när Messias kommer. Jesaja talar inte om någon yttre frid på jorden. Han utmålar den här friden så drastiskt att vi måste inse att det här är en annorlunda frid än en bokstavlig. När Jesaja i ett par kapitel före profeterar om hur Jesus ska födas i världen, så säger han att han kommer född som ett barn, och ett av hans namn ska vara fridsfurste. Och när änglarna sjöng på julnatten för herdarna vid Betlehem, så sjöng de: ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Friden kom när Messias kom. Det är det förunderliga budskapet vi har. Visionen inför Messias ankomst, den har samtidigt en väldigt lång horisont som sträcker sig längre än den horisonten att Messias föds till världen. Den horisonten, så den går ihop med den yttersta dagen när Gud ska skapa nya himlar och en ny jord, och när det ska bli någonting helt annat än vad vi kan föreställa oss. Och det här med kor och björnar och lejon och får, så det är bara en glimt av hur härligt det ska vara i Guds himmel. Ett begrepp i Gamla testamentet som är viktigt att förstå, det är den yttersta tiden. Vad är den yttersta tiden? Vi kan se i Jesajas andra kapitel om vad Jesaja säger om det här. Och det är egentligen nästan exakt en parallell till det som står i Mika, fjärde kapitlet. Det står så här i Jesaja 2: det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga: Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Och då står det där också. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Det ska ske i den yttersta tiden. Där var det just. Vad menar Jesaja med det? Jo, det här är en teknisk term i Gamla testamentet för Messias tid. Motsatsen till det här är i gången tid eller förgången tid. Och motpolen mot förgången tid är kommande dagar. Och det ser vi tydligt också i Jesaja 9, första versen, det som är före julevangeliet, Gamla testamentets julevangelium. Där står det så här: men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Och så berättar han om hur folket ska se ett stort ljus. Och då ska barnet födas. Då får trakten ut med havsvägen, hedningarnas Galileen, ära. För Jesus kommer från Nazaret. Men i gången tid, det vill säga den tiden som då var, Gamla testamentets tid, då var Sebulons och Naftalis land föraktat. För den här tiden när Jesaja profeterar, då har vi det assyriska hotet och förverkligandet av det assyriska hotet över Nordriket. De förgås under assyrierna, folket förs bort. Istället kommer det in ett blandfolk, samariterna blir det sen kallade. Och detta folk är föraktat. Det vet vi ju av berättelserna om Jesus, hur man såg ner på samariterna. Det här folket har varit föraktat. Men när Jesus kommer, då ska igen detta land bli omtalat. Därifrån kommer Messias. Det här är alltså det begrepp som Bibeln och Gamla testamentet i synnerhet använder. Förgången tid, den gångna tiden. Och kommande dagar eller den yttersta tiden. Men istället för att den yttersta tiden, det vill säga Kristi kyrkas tid, Messias tid, ska bli en fridens tid till det yttre, så berättar Bibeln snarare om hur det ska bli en svår tid. Och när vi idag drabbas av finanskriser och när vi drabbas av arbetslöshet och frågar oss hur vi ska ha någon framtid, då ska vi också tänka det, att precis så där berättar Bibeln om att det ska vara den yttersta tiden. I Uppenbarelsebokens 18 kapitel står det flera gånger upprepat hur jordens välstånd, hur köpmännens tillgångar försvinner på en timme. På en timme tas allt ifrån dem. Allt det som de har samlat, det finns inte längre kvar. Så här är det med den som samlar skatter på jorden. Och Jesus varnar ju för det. Samla er inte skatter på jorden. Det finns en annan sak som är viktigare än att samla skatter på jorden. Och det är friden med Gud. Och det var den friden som Messias kom med. Och därför ska vi nu se på det andra. Kristus, världens ljus. Episteltexten som vi läste talar om att ljuset hör ihop med gemenskapen. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Gemenskapen kan inte upprätthållas i mörker. Det vill säga, när vi lever i lögn, bedrägeri, kylar över ondskan och låtsas som om den är rätt och rättvisa. När ljuset kommer, så kommer inte ljuset bara som en glad och positiv bild av Guds kärlek, som man ofta kanske framställer det. När man talar om Kristus som världens ljus, så tänker man på det ljusa och det glada och det positiva. När våren kommer så blir det ljust. Och så ser vi på samma sätt när Kristus kommer, då är det ljust. Men hur är det när vårsolen börjar lysa på våra fönster? Det brukar synas då att det inte är så rena. Det syns när ljuset kommer. Eller om man går in i en dammig vindskammare, så kanske man inte ser dammen som finns där. Men om det öppnas en liten glugg, så att solljuset lyser in, då ser man dammet. Det här är den andra sidan av ljuset. Nämligen att ljuset lyser i mörkret och avslöjar det onda. Och därför så är det så att när världens ljus, Kristus, kommer till oss, då kommer det också förmaningar att vi inte ska syssla med mörkrets gärningar. Och hur gör man det då? Jo, jag ska nämna två exempel. Det ena är att vi döljer synder inför varandra och inför Gud. Vi försöker hålla en fasad av hederlighet. Men i vårt hjärta och i hemlighet planerar vi och förverkligar sådant som är mot Guds vilja. Det kan till exempel vara ett äktenskapsbrott som man håller hemligt. Men då ska vi minnas att också begärliga tankar är horeri. Tänk hur mycket horeri som sker idag i tankarna, i sinnet, inför TV:n och inför datorns mycket ondska. Och det kanske många gånger som man tänker så att det viktiga är att ingen vet om det, att jag sysslar med sånt här. Men så är det inte. Därför att Gud vet. Hans ljus lyser in i mörkret. Han avslöjar det här. Det andra som jag vill nämna är att vi upplever idag hur man förvränger Guds ord så att man gör det onda rätt. Det som Gud har kallat synd, det försöker man idag säga att egentligen nog är rätt. Det beror på om det skadar någon annan, vad det utgår ifrån. Om det utgår från kärlek så kan det inte vara ont, säger man. Så vet vi ju att man har resonerat en ganska lång tid när det gäller sambofrågor. Om man bara älskar varann så kan det ju inte vara fel att leva tillsammans, även om man inte är gift. Ja, går man till Guds ord så står det tydligt där att äktenskapet ska hållas i ära bland alla. Äkta säng obesmittad. Eller idag så är det ännu mera frågan om att leva ut homosexuella begärelser. Och göra det öppet och inte skämmas för det. Komma ut ur garderoben som man brukar tala om. Och så lovprisar man det och tycker att det är hederligt och bra. Ja, det är inte alls mera hederligt än att leva i garderoben, hemligt. För det som Gud har kallat synd, det ska inte vi kalla rätt och rent. Det är ingen skillnad då hur tidsandan än kallar det. Och därför ljuder budet idag: vänd om. Det är samma budskap som profeterna i gången tid så starkt ställde fram inför kungar och folkens ledare. Och som ledde till att profeterna förföljdes och förlöjligades. För människorna sa, skulle det då komma olycka över oss? Vi har ju templet, vi har Jerusalem. Och när vi har gått igenom profeten Hesekiel på bibelstudierna har vi sett hur Gud genom sin profet Hesekiel om och om igen måste straffa dem som menar att man har den yttre gudsdyrkan kvar. Man har templet. Man har offertjänsten. Och det spelar ingen roll, säger Gud, om era hjärtan är onda. När budskapet om Kristus, världens ljus, predikas, så har det alltid skett tillsammans med lagens dom över vår synd. Det sanna ljuset lyser i mörkret och avslöjar synden i vårt liv. Johannes döparen predikade mot mörkrets gärningar och vittnade om ljuset, som det heter i Johannes evangeliets första kapitel. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Det är verkligen, verkligen kusligt. Och det som vi läste från altaret, texten som var evangelietext, så där säger Jesus: vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret, han vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. Och betecknande är att efter det här så drar sig Jesus bort och dolde sig för dem. För att visa att ljuset inte alltid finns. Om vi förhärdar våra hjärtan och inte tar emot Kristus, så lever vi i mörkret. Och det spelar ingen roll sen vad vi kallar det. Och judarna, för dem så gick det väldigt illa. Och det var en följd av deras egen otro. För det står om dem, jag ska ännu läsa ett ställe som finns i Johannes evangeliets tredje kapitel. Detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Det står så allvarligt, människorna älskade mörkret och inte ljuset. Nu är tid att göra upp. Och då ska vi gå till den tredje delen, Kristus, världens liv, och återvända till Jesajas 11 kapitel. Det står där i första versen: ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Och på liknande sätt står det i Jesaja 53. Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Som ett rotskott ur torr jord. Vad finns det för liv där? I torr jord? Det finns inget liv i torr jord. Ingenting kan växa där. Men där kom Jesus. Han var ett under. Han kom där inget liv fanns. Och därför kommer han till dem som inte själva har något liv och ger liv. Som ett rotskott ur torr jord växer det upp där Gud ger liv. Och det är det här som är det underbara med Jesu verk. Det är allt frågan om, långt utöver det som vi kan tänka med våra sinnen. Det är inte frågan om att man gör så som man tänker att ska vara det naturliga, nämligen att försöka förbereda sig, komma inför Gud med sina böner, suckar, syndabekännelse och be om att Gud så ska se till den bekännelse man har eller till det offer man kommer med, för att han sen ska ta emot oss. Nej, det är tvärtom så att som David säger, han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn, där jag var död. Jag kunde inte lyfta ett finger. I min egen tillvaro, sådan jag är själv, så är jag lika död som Lazarus var i graven. Och det som Kristus gör när han kommer med livet, det är att han genom sitt ord och sin ande föder liv där det är dött. I torr jord. Där en syndare fruktar för Guds dom och söker Isais rot, där kommer Kristus med liv och hopp. För hans heliga berg står fast. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg, stod det i texten. Det heliga berget, det är Golgata, där Jesus hängde på ett kors för att ge världen liv, för att ge dig och mig liv, oss som var döda i oss själva. Och det här är världens liv, för när Jesus hängde på korset så betalade han bort skulden, hela världens skuld, din och min skuld, hela syndaskulden blev borttagen. Där har förlåtelsen vunnits för hela världen. Där är en banad väg för syndare också från hedningarna, inte bara för judarna. Och det är till den vägen som Jesaja talar om att hedningarna ska komma. De ska komma och hylla honom. Han ska vara ett baner för hedna folken. Och då inträffar det märkliga att ingen längre ska göra något ont. Att det ska bli frid också mellan människor. Men då undrar vi ju faktiskt, kan rättfärdigheten segra? Kan det bli så att lammen börjar tåla att vargarna bor tillsammans med dem? Ja, det märkliga sker att inför Gud så blir den värsta brottsling mottagen med lika öppna armar som den fromme. Och så vill Gud att också vi ska motta varandra. Vi är lika inför Gud. Den ena är inte bättre än den andra. Och när vi kommer inför honom, då ska vi kunna ta emot honom. Precis som de kristna tog emot Paulus, förnekaren eller förföljaren. Han som förföljde Guds församling och som man först var rädd för. Men när man visste att han hade blivit omvänd av Jesus, så tog man emot honom med öppna armar. Så tog man också emot Petrus som hade förnekat Jesus. Så tog man emot dem som hade levt ett liv i synd. Precis som Jesus tog emot synderskan, rövaren på korset. Så vill Gud att vi ska ta emot varandra. Och den som har fått Kristi sinne frågar inte efter om den som kommer till oss, som frågar efter samma Kristi förlåtelse som vi, om han tidigare har begått stöld eller mord. För han är lika välkommen. Och så kan alltså lammet bo tillsammans med vargen, bildligt talat. Och då kan ett spädbarn bildligt talat leka vid huggormens hål. Jesus kan förvandla människors sinnen och göra ljus av mörkret. Men kan vi verkligen bli syndfria så att vi kan förverkliga det här? Nej, inte i vårt kött. Synden finns kvar i vårt kött och hindrar oss att nå fullkomligheten här på jorden. Vi är sjuka och behöver vara i frälsarens sjukhus. Men vi behöver varje dag bekänna att vi syndar med tankar, ord och gärningar. Och sen, när vi får förlåtelsen från ovan, så ska vi hålla vårt sinne vänt i det som är där ovan. Så att vi inte vänder oss till det mörker som finns i denna värld och bedriver mörkrets gärningar, utan vi vill vända oss till Herren och ta honom med oss i vårt liv. Vi ser att den dagen närmar sig när Jesus ska komma tillbaka. Vi ser det av många tecken. Det går allt mer i uppfyllelse. Och då säger Jesus också att då ska vi reta på oss, för då närmar vi oss vår frälsning. Även om vi till det yttre går mot allt större prövningar. Men han har ju lovat vara med oss. Han har lovat försörja oss. Och då när Jesus kommer tillbaka, då ska allt bli nytt. Då ska det sanna ljuset råda. Då livet till slut har besegrat döden. När den eviga friden råder. Ja, Gud give att vi skulle vara beredda den dagen när han kommer. Och inte heller försumma vår uppgift här idag. Att vittna om ljuset i vår mörka värld medan vi har ljuset. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande måste stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.